I don't really feel it. I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's clean, it's immediate, and it's something really stands.
This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Hej och hjärtligt välkomna till Beyond the Badge podcast avsnitt 87.
Nej, det är faktiskt 41. Men vet du vad det innebär, David?
Nej.
Det innebär två saker. Det ena är att vi fasiken bara 11 avsnitt från att ha kört den här skiten i ett år.
Ja, det är fan. Det är någonting.
Ja, det måste vi faktiskt fira med sprit och kanelbullar. Och det andra är att vi bara ett avsnitt från 42. Och jag tänker inte säga mer än så, för de som vet, de vet.
Är det när du blev... Nej, jag tänkte säga när du blev av moskulden, men det blev lite för grabbig.
Ja, det var väldigt grovt. Plus att jag är väldigt mycket yngre än 42 också.
Men vadå? Vem ska veta vad det är för någonting?
Jag säger bara 42. De som vet, de vet. Ni kan skriva på Twitter och Instagram för att upplysa David och eventuellt Hampus. Jag vet inte om Hampus vet vad 42 innebär. Men skriv på Twitter och Instagram om ni vet vad jag menar med 42.
Men bara, är det här liksom 42? Är det Kanidja-läge eller?
Det här är mer allmänbildning än Kanidja skulle jag säga.
Det är fler än, alltså på 100 personer är det fler än 8 som vet vem Kanidja
är. Om vi räknar icke-fotbollsintresserade, eller vi räknar på alla människor i världen, så absolut, det är fler som har koll på 42 än på Kanidja.
Men vadå, om man bara säger vad det är 42 så ska 99% veta vad det är?
Ja, nej, inte 99%, men jag vet inte, 67% kanske?
Det är 67% av oss tre som inte vet.
Men bra, vi tar det till nästa avsnitt. Det blir bra. Se om våra lyssnare kan det här, det vår syfte.
Dagens avsnitt är ett önskeavsnitt, Leonard.
Ja, det är ju det. Det var ju vi har inte ens sagt vilket avsnitt det är. Vad ska vi prata om?
Vi ska prata om Blackburn Rovers.
Blackburn Rovers. Och det var ju vår gäst Gusten Dahlin som önskade Blackburn Rovers av den anledningen att det är hans favoritemblem. Och det råkar ju falla sig så att det är mitt favoritklubbmärke också. Det snyggaste i världen. Och så vidare och så vidare.
Vilken typ av svensk stereotyp håller på Blackburn Rovers?
Oj, det är ju... Det är ju Anders som gick motorlinjen. Anders född tidigt 80-tal, gick motorlinjen på gymnasiet, världens största bakprilla och bakåtvänd keps.
Okay.
Jag skulle dock säga att Blackburn Rovers är mitt andra lag i England om man kan ha ett sånt. Och jag känner ju inte igen mig i den beskrivningen. Men det är nog den stereotypa Blackburn svenska Rovers-supporten för mig i alla fall.
Mm. Vi pratade förra veckan om klubbmärkets nytt. Har vi något nytt på den stjärnhimlen?
Vi har ju faktiskt det. Kul att du säger stjärnhimmel också i och med vad som kommer skall. Men vi börjar väl där vi avslutade förra veckan kring Inters emblem. Då pratade vi om en läcka att Gazzetta dello Sport och andra italienska tidningar hade ju publicerat det som skulle kunna bli Inters klubbmärke. Det var ju bara ett I och ett M intertwined.
Hampus, producent Hampus, mässar ju mig utanför våran grupp, eftersom jag har tagit bort mina sociala medier nu, om att du var hård på Twitter. Att David, du missar någonting här nu. Leonard rantar.
Ja, jag fick höra det igår också, för när då den här, det kom inte en ny ytterligare en läckt bild på Inters klubbmärke. Det är lite mer avancerat än det vi visade och det vi såg förra veckan. Så om ni tittar på Instagram och Twitter på Beyond the Badge podcast så ser ni det nya läckta märket som verkar vara det korrekta läckta märket från Kina. Och då är ju ett, David, beskriv vad du ser.
Monogram. I den formen att det är cirkulär omfamning, stjärna ovanför. Det är två cirklar egentligen. Och sen så är det ett M och ett I i det. Kan man säga så?
Mm, det kan man ju göra. Och det är ju vad det är. Och visst, det är ju ett mer avancerat emblem och klubbmärke än bara det I och M som vi såg för en vecka sedan.
Mm.
Och Hampus tyckte att jag var hård då.
Men jag tycker så här, jag tycker du får överraska lite. Du har ju suttit och rantat om Juventus klubbmärke i liksom varje avsnitt vi har haft om hur fult det är. Du överraskar ju inte när du inte gillar det här. Då.
Nej, det gör jag inte. Men jag ska förklara varför jag inte gillar det här märket. Vi kan väl ta liksom supporternas reaktion först och reaktionerna på sociala medier. Och det är väldigt delat. 50%, hälften verkar tycka att det är fult och det är skit och det är historielöst och det är tråkigt och det är oinspirerat. Och hälften verkar, säger antingen att oj, det här var mycket bättre än vad jag trodde, eller det här är snyggt.
Kan jag få en fråga på vad den inre ringen betyder?
Mm, det är ju det som har ställt lite frågetecken här. Alltså ringarna ska ju egentligen bara föreställa de ringar som finns i dagens monogram. Men flera stycken oberoende av varandra, dels på sociala medier, dels i kontakt med mig, har skrivit vad i helvete betyder OIMO. Mm. För det är så man kan läsa ut det här, OIMO. Det blir liksom mer, det finns en risk att man läser det här som bokstäver då istället för cirklar och ett monogram med I och M. Så det, där har vi ju direkt, så länge en person kan tolka det fel så kan ju tusentals göra det. Så där är vi ett problem, OIMO. Det andra är att ja, det här är ju ett mer avancerat emblem än Juventus styggelse. Ja, det här är ju mer historiskt relevant och korrekt än Juventus styggelse. Men det som jag verkligen vänder mig emot här, förutom den fula modernistiska designen, men det är ju synnerligen subjektivt så det kan vi lämna därhän. Men det som jag vänder mig emot är att den tydligaste symbolen för vad Inter är och har varit är den blåa färgen. Klubben, när den grundades 1908 eller 1907, jag tror 1908, valde den blå färgen i motsats till AC Milan som bar den röda färgen. Som en ståndpunkt gentemot Milan som Inters grundare lämnade. Som ett liksom, symboliskt steg från det som Milan stod för. Den Milan stod ju för att det var en klubb för bara italienare. Inter grundades av den anledningen att man ville släppa in utlänningar i klubben. Man ville vara öppen för olika etniciteter. Och därmed blev den blåa färgen inte bara en kontrast till Milans röda, utan blev också en symbol för det internationella Inter. Och den blå färgen har man nu helt historielöst slängt bort ur emblemet. Man har förkastat den. Och visst, den kommer finnas kvar på tröjorna, vad vi vet än så länge. Men klubbmärket är ju de facto utan den här blå färgen, utan dess symbolik. Och det är inte bara jag som har sett flera på sociala medier som har skrivit om det här också. Främst det är ju italienska intersupportrar. Och det är ju, alla tänker inte på det, absolut inte. Det första som slår en med klubbmärke är ju det visuella. Men så fort du tänker ett steg till och bara, men vad fan har hänt med det blå? Och vad betyder det nu att vi inte har det blå i märket längre? Då får det i alla fall, enligt mig, en sämre betydelse.
Har de inte haft svarta bortamatchtröjor?
Jo, de har ju till och med haft svarta bortamatchtröjor med den här guldiga nyansen. Och det var en hit-tröja. Det var ju en superhit, den tröjan. Det var bara förra året, tror jag. Så de anspelar ju på den succén, tröjsuccén liksom.
Och jag tror om man ska bli den här New York Yankees-referensen så tror jag att det här är ju mer lättsålt, lättryckt på merch och annan liksom memorabilia. När den är svartguldig.
Ja, absolut. Den fyller ju mycket mer liksom dagens moderna krav och digitaliseringens krav. Absolut. Men är det värt det? Kan de ens ta den positionen som Juventus vill ta? Borde man inte förenkla märket ännu mer i så fall? Att det bara är det där jävla I och M som vi såg för en vecka sedan?
Nej, men om det handlar om pengar, att man ska tjäna, dra in pengar eller höja någon aktiekurs, då tror jag att man skiter lite i vilka som står på vilken kurva och tycker vad. Och man vill tilltala någon form av bredare massa som köper produkter oavsett om man är på match eller inte.
Jo, men det är ju syftet. Syftet med det här är ju att varje japan och amerikan ska köpa det här märket och varje svensk lattemorsa ska ha det här märket på en keps utan att de vet vad de har på sig. Det är ju syftet. De skiter ju fullständigt i de italienska supportrarna på Giuseppe Meazzas läktare. De har de ju förkastat i och med det här. Det skiter de i. Du är det.
Ja, det rör upp och rör om. Mm. Vi får se vart det landar därhän. Vi pratade om stjärnhimmel också lite för en stund sedan.
Ja, för då är en annan nyhet är ju att brasilianska storklubben Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube, utan att kalla ett ord portugisiska. De har uppdaterat sitt väldigt, väldigt klassiska emblem.
Är det de som har en rundring med en krona ovanpå, eller?
Ja, exakt. Och i den här runda ringen så står det ju Cruzeiro Esporte Clube, och innanför ringen så är det ju ett stjärntecken, eller en stjärnkonstellation kanske vi ska säga. Mm. Och det Cruzeiro har gjort egentligen är ju inte så avancerat. De har skaffat en mörkare blå färg än den något ljusa blå färgen som de hade tidigare, och de har tagit bort den här kronan för att förenkla märket och egentligen gå tillbaka till det som det en gång var, för kronan har inte alltid funnits där.
Okay.
Vad heter e-sport i Portugal?
Det är en väldigt bra fråga.
E-sport är alltså e-sport.
Det blir en Erik Sade-stavning.
Jaha, exakt. Men det här är ett av mina favoritmärken i Brasilien, för den här stjärnkonstellationen föreställer ju Södra korset, som är liksom den mest prominenta stjärnbild man kan se på södra halvklotet, i alla fall på den sidan södra halvklotet. Och den ingår ju i brasilianska flaggan, och så ingår den i Cruzeiro, och Cruzeiro betyder ju typ korset, så klubben är ju döpt efter konstellationen till och med. Mm.
Då tycker jag att vi gör som Leonard sa för en stund sedan, att man knappar upp Instagram och Twitter på Beyond the Bash podcast om det är så att man vill ha bildligt stöd. Annars tar vi och gräver oss ner i lite bakgrundshistoria om Blackburn. Är det aristokrater eller är det gruvarbetare med dålig kvinnosyn?
Jag vet inte om de har dålig kvinnosyn. Och, så mycket gruvor är det ju inte, men det är ju framförallt extrem industri. Det är hjärtat av det industriella England. Så det är ju tandlösa britter liksom, med nacktatueringar. Det är ju halstatueringar, det är ju vad Blackburn är. Och rent historiskt, om vi börjar med staden, så är ju det som sagt en industristad i hjärtat av grevskapet Lancashire. Och Lancashire, det är ju värt att lägga på minnet för just det här avsnittet, för det får vi anledning att återkomma till. I Blackburn bor det bara 117 000 invånare, så det är en ganska liten stad med engelska mått mätt. Men det som är spännande med Blackburn rent geografiskt är att det ligger ju i ett industriellt fotbollsbälte med mängder med städer och klubbar. Vi pratade ju om Köln och Ruhr förra veckan, att du åker till Köln och så 2 timmars omkrets så har du hur mycket klubbar som helst. Och här är samma sak. Åker du till Manchester så har du ju Blackburn, Preston, Bolton, Burnley, Wigan, Bury, Oldham, Rochdale och så vidare och så vidare. Så det ligger ganska intressant läge då. Men hur mycket, alltså du är ändå lärare, David, jag vill höra från dig om Spinning Jenny.
Spinning vad?
Fan, om Spinning Jenny.
Det ska ju också fastställas att jag inte är någon historielärare. Så att här är det tunt utblandat. Jag vet ingenting om Spinning Jenny.
Har du ens hört Spinning Jenny?
Ja, aldrig.
Alltså, Hampus, please enlighten our friend.
Jag skulle då vilja säga att Spinning Jenny var starten på den industriella revolutionen när den uppfanns i England, för att då kunde man börja massproducera kanske tyg eller garn.
Ja. Ja.
Och väva saker sen till slut.
Helt rätt. Alltså, för mig i alla fall, bilden av det man tar med sig från skolan i vår generation, och här får du rätta mig om jag har fel, Hampus, men det är ju 2 saker. Det ena är slaget vid Lützen 1632.
Har ingenting på det.
Och det andra är Spinning Jenny. Det är de 2 sakerna man kommer ihåg från mellanstadiet, sen kommer man inte ihåg någonting annat.
Ja, och jag satte upp flyers i Salem centrum på bilder, så här sketch artist bilder på min farsa. Men det kan ju vara därför jag inte vet någonting om Spinning Jenny. Men
Hampus har helt rätt. Spinning Jenny, den här vävmaskinen, uppfanns av vävaren James Hargreaves, som var bosatt i Oswald Twistle. Jävla namn. Och Oswald Twistle ligger jättenära Blackburn. Och precis som Hampus sa, så revolutionerade den här maskinen textilindustrin både i England och över hela världen. Liksom man det hjälpte att industrialisera världen helt enkelt. Och Blackburn växte ju otroligt som stad av detta. Blev ju liksom ett textilindustriellt centrum tack vare Spinning Jenny.
Kan man gissa att liksom industrin flyttade till stenknackarländer och Blackburn blev ett Detroit, eller?
Ja, men lite så, fast ett mycket mindre Detroit. För den här guldåldern och industriåldern som då växte fram på 1800-talet och sen en bra bit in på 1900-talets första hälft, den är ju sedan länge död. Alltså Blackburn är ju hårt drabbat av arbetslöshet för att bomullsindustrin finns knappt kvar i Blackburn längre. Den finns inte där och jobben finns inte där och pengarna finns inte där. Så Blackburn då är ju inte Blackburn idag, så kan vi säga. Men den här industriella historien i Blackburn, den avspeglar sig ju rent fotbollsmässigt. För dels tar den ju plats i stadsvapnet, som har en banderoll där det står Arte et Labore, som på latin, som vi får som är liksom en hyllning till flitet och arbetskraften i staden. Vi får väl återkomma till vad det betyder, men det, just den parollen har ju vidareförts till Blackburns klubbmärke och emblem. Och en stor anledning till att jag älskar det här emblemet. Så det är rätt spännande.
Då har vi lite bakgrundskoll. Har vi någon mer liksom matnyttig fakta om Blackburn?
Ja, men om man ska ta Blackburn som klubb så är det ju en av Englands absolut äldsta klubbar. Grundades 1875 och var ju en ganska stor spelare på det tidiga 1900-talet. De vann ju ligan två gånger på 10-talet, 1912 och 1914. Vunnit FA-cupen en drös gånger, jag tror det är 5-6 gånger. Senast var ju dock svinlänge sedan, typ 100 år sedan, 1928. Men för oss i modern tid så är ju Blackburn den första klubben utanför The Big Six som vann Premier League.
A memorable day of Premier League football ending with Blackburn Rovers becoming only the second ever champions of the Premier League. It may have been Jack Walker's money that had brought them together, but it was Kenny Dalglish's direction, the team's unwavering character, the goals of Alan Shearer and Chris Sutton, and the captaincy of Tim Sherwood that finally delivered the title, and they were worthy champions. In the end, Manchester United's 1-1 draw at West Ham meant that Blackburn had taken the Premier League title by the narrowest of margins, just 1 point. Jack Walker's dream of transforming this small-town Lancashire club into the best team in England had come true.
De vann ju alltså Premier League 1995. Mm. Och det betyder att de var typ blott tredje klubben att vinna Premier League, va? Efter Manchester United och Arsenal. Så de vann ju Premier League före Manchester City gjorde det, före Chelsea gjorde det, före Liverpool gjorde det, före Leicester gjorde det. Så det var en jäkla grej där på 90-talet. Och det var ju, jag vet inte om du kommer ihåg det gänget, David, men det var ju superstjärnor som Alan Shearer och Chris Sutton och Tim Sherwood och Graham Lefroy. Det var ett jävla bra gäng.
Men var det liksom, var det en större skräll att de vann än när Leicester vann 2016?
Nej, det var det inte. Och det är väldigt lätt att romantisera det här 95-laget Blackburn, vilket jag också gör. Jag romantiserar dem grymt mycket, för det är väldigt lätt idag att se tillbaka och säga wow, Pytte Blackburn vann Premier League. Det är helt sanslöst. Det är som att, jag vet inte, Hertsöga skulle vinna allsvenskan. Men riktigt så var det inte, för Blackburn hade en legendarisk ägare som hette Jack Walker, Sir Jack Walker, som manglade in pengar i det här byalaget. Alltså, bara tömde kassorna för att få dit de bästa spelarna. Och det fick han ju. Han fick ju en ung Alan Shearer från Southampton. Han fick ju landslagsspelare som Graham Lestow och Tim Sherwood och David Batty och Tim Flowers. Eller var det Ian Walker som stod i mål? Skitsamma. Norska landslagsmän som var väldigt stora och gångbara i Premier League på den tiden. Henning Berg och sådär. Så det var ju ett jävla superlag. Så nej, det var inte alls lika stor överraskning som att Leicester vann. Även om det var en gräll i jämförelse med typ Manchester United och Arsenal. Absolut. Finns ju en rolig svensk anekdot, eller en artikel rätt nyligen i någon engelsk tidning, där Chris Sutton, som var anfallare i det här titelvinnande Blackburn då, som sen bildade anfallspar med Henke Larsson i Celtic. Hans värsta fotbollsminne från hela karriären var när detta storsatsande Blackburn åkte ut mot Trelleborg i UEFA-kuppen. deltidsarbetande Trelleborg med en halvbuskig Tom Prahl på bänken.
Vad gör Tom Prahl idag? Kämpar han emot covid eller är det liksom...
Men är han inte spion för landslaget fortfarande? Eller har han slutat med det? Jag tror han var det ett tag.
Vet man så hör av er på Twitter och Instagram, Beyond the Badge podcast.
Ja, exakt. Bara för att fylla på lite mer info med Blackburn, så är det snart 10 år sedan de åkte ur Premier League, inte kommit tillbaka i Championship, nu har varit nere i League One och misshandlas ju av deras indiska kycklingslaktarägare Venkis. Som är ju lite bildroliga att googla upp om man vill göra det. Ja, och sen är det ju faktiskt... Ja.
Nej, men Venky, är han liksom lika populär som Valencias ägare?
Ja, jag skulle säga att de är ännu mindre populära. Alltså det är ju Englands mest hatade ägare i princip. Mm. Historiskt sett en svensk klubb också. Haft 8 svenskar. Kan du någon på rak arm?
Martin Dahlin nämnde du.
Har jag? När då?
Gjorde du inte det?
Nej.
Nej, okej. Ja, men då är det han jag vet.
Ja, det är rätt. Du tar nog fler, tror jag.
Nej, jag vet faktiskt inga fler. Jag har aldrig haft ett öga för Blackburn i hela mitt jävla liv.
Men du tar väl ändå att Martin Olsson spelade 6-7 år?
Ja. Just det.
Och även hans brorsa då, Marcus Olsson, spelade ju där ett tag.
Just det. De bröt av varandra lite.
Ja, och sen har vi då Anders Andersson. Skåningen, ni vet. Patrik Bjärred Andersson var ju Blackburn förr. Han hamnade i Borussia Mönchengladbach. Marcus Antonsson, idag i MFF, har varit i Blackburn. Niklas Gudmundsson, vad har du på honom, David?
Palermo.
Nej, det är inte den Gudmundsson.
Nej, då missar jag. Då har jag ingenting.
Det här är typ 90-tals mittfältare. Och sen då, Blackburns senaste titel, det var 2001 eller 2002. Då vann de ligacupen. Och då startade en svensk den finalen som högerback. Vem var det? Det är lurigt, för det var inte hans egentliga position.
Jag var på väg att säga Ljungberg, men han var ju West Ham här. Eller?
Ja, och det var efter Arsenal.
Nej, jag har faktiskt inte den blekaste.
Nisse Pisse Johansson.
AIKs general.
Exakt.
Hur länge var han där, vet man det?
Ja, men ett gäng. Fyra år kanske, något sånt. Jag ska faktiskt inte underskatta hans utlandstid. Han var ju fasiken i Nürnberg och Blackburn och Leicester. Vilket man inte riktigt minns idag. Man kommer ju bara ihåg AIK-an med Djurgårds frilla.
Och Bayern tänder.
Ja.
Då har vi fastställt lite historia kring staden, lite om bakgrunden som klubb, att jag inte har koll på vilken Gudmundsson vi pratar om. Då kanske vi kan börja med klubbmärket.
Vi kan väl göra det och egentligen lyssna på den här förhatliga klubbhymnen också, som verkligen är kass.
Jag ser framför mig att det är en skitig pub där det sitter liksom trasiga själar, men jag ser också en kvinna med lite för mycket liksom BMI och har en liten björntass på liksom övre bröstet med mobilen instoppad i BH:n.
Du pratar om en white trash fest just nu alltså.
Ja, men lite åt det hållet. Alltså hon handväska inte för henne. Utan hon har sin BH där BH-bandet börjar och BH liksom tar vid. Där stoppar hon liksom ner sin mobil i en sån här fodral, i en liten pärm där hon har bilder på sina barn.
Ja, men jag förstår lite vad du säger.
Du tyckte inte att den var bra i övrigt?
Nej, det är en fruktansvärd låt. Det är en horribel dänga. Även om jag gärna upplever den på plats någon gång.
Blackburn The Story.
Den är ju inte så djuplodande, den här berättelsen. För de har inte använt så många symboler som klubbmärken. Och vi började väl tidigt som tusan. De hade, tog lång tid innan man hade ett officiellt klubbmärke. Men ett inofficiellt märke som de bar på sina tröjor var, som ni kan se på Instagram och Twitter nu, det blåa malteserkorset.
Vad har du på malteser?
Ja, just det här korset är ju oftast mer vanligt förekommande i rött eller vitt. Men de hade det i blått, givet klubbens färger. Och det här var för att grundarna John Lewis och Arthur Constantine, eller Constantine, de hade gått på skolor som använde malteserkorset som symbol. Och det här malteserkorset är ju väldigt starkt förknippat med Malta, symboliserar fortfarande typ maltesiska regiment idag och sådär. Men malteserorden är en katolsk orden som också kallas för johanniterorden. Johanniterna, johanniterorden. Och på så sätt är det maltesiska korset även väldigt tätt förknippat med tempelriddarna som ju härjade, eller hade sin bas på Malta och sen härjade i Guds namn och blev jagade av katolska kyrkan och så vidare och så vidare.
Om man ser det här malteserkorset på Instagram eller Twitter, då ser man att det är 8 spetsar. Har de någon symbolik i sig?
Mm, kanske inte i Blackburns fall, men ursprungligen sägs de stå för de 8 regioner och språk som en gång utgjorde tempelriddarna. Och det är typ så här Frankrike, Normandie, massa forntida regioner i Europa.
Ja, vi måste bara gå tillbaka till malteser här. Alltså, dels är inte det en godis och en hundras?
Hundras vet jag inte. Godis däremot en så här kexchokladbollar med chokladöverdrag. Svingoda är de. Tyvärr tror jag att det är palmolja, så de ska man inte äta längre.
Det finns ju också, jag ser nu att malteser, det finns ju en hund som, det finns ju faktiskt en hundras. En sån här kärringhund med alldeles för lång päls.
Aha.
Typ. Och ful tofs för att den ska
hon
kunna
se. Hon sitter på pubben där med liksom pengar och grejer, hon kan faktiskt ha en malteser.
Hon har ju knytit den utanför liksom lokala ICA och glömt den när hon gick till pubben.
Ett jävligt föraktfullt avsnitt där, eller hur? Har vi någonsin varit så här föraktfulla?
Men hon är ju också älskvärd. Det finns ingen som ställer upp som den tjejen. Alltså man kan ringa henne när som helst och hon kommer och passar ens ungar. Hon kommer med en back bira. Man får låna pengar av henne fast hon inte ens har några själv. Hon är en kanontjej.
Ja, bra. Så.
Men hon kör ju fortfarande leggings och liksom har ingenting emot att stå och hångla inne på pubben med grannen.
Nej, rimligt.
Men det blev ett sidospår här nu om maltesiska hundar och godis. Vi hoppar vidare från det maltesiska korset.
Ja, och då landar vi ju i en, det är ju inte deras egna symbol, men det är ju stadsvapnet som de bara bar under cupfinalerna de spelade mellan 1928 och 1960. Hade alltså inget eget klubbmärke då heller utan tog stadsvapnet som har starka referenser till den industriella revolutionen. Bland annat bina då, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt vi pratat om bina, jag tror det var Manchester stadsvapen, men bina står för flitighet och den industriella historien i staden i alla fall.
Just det.
Och de här vita som ser ut som grå fält representerar bomullsindustrin. Och i topp sitter en duva på vad jag har kunnat utläsa som en vävstol. Och det är ju en tydlig referens till Spinning Jenny då. Och sen har vi då det här mottot. Arte et labore. By skill and labor. Kunskap och arbetskraft. Typ. Det är ju en väldigt stark referens till den industriella historien i staden.
Hon som sitter på den här pubben, hon tror ju att det står för rom och cola.
Ja, så kan det vara.
Men alltså de bildas ändå 1875 och har liksom 35-40 år av inget klubbmärke.
Nej, alltså de har ju nästan 100 år av inget klubbmärke. För det är först 1900, de grundas 1875 och det är 1974 som de får rosen för första gången.
Okej.
Okay. Så det är 99 år utan officiellt klubbmärke.
Ja, det är fan anmärkningsvärt. Sinnessjukt.
Ja. Men om vi ska fastna vid det här mottot då. Så införlivas det ju i klubbmärket 1989 som en bas till den röda rosen. Och jag gästade en Tottenham-podd, Ledley Kings knä, för någon vecka sedan. Och då bad de mig att nämna mitt favoritklubbmärke. Och jag nämnde ju givetvis då det här. Och nämnde att liksom det latinska motto som jag tycker sammanfattar fotboll på ett ypperligt sätt var den stora anledningen till det. Och då blev jag totalsågad, för båda de två tyckte det var svincheesy och töntigt. Vad tycker ni?
Jag tycker att det är en tydlig liksom, förankring till det här supertydliga stadsvapnet man har som verkligen är hamrat ur staden och vad den staden har stått för. Så att jag tycker att den har en hand i hand känsla med det som har varit och det som är.
Mm. Ja, bra, bra David. Eller sa du bara det för att du vill, visst att jag vill höra det?
Nej, nej, jag tycker det. Och jag tycker också att när man ser såna här liksom, Netflix-dokumentärer om, på insidan om, så ser man ju så här slagord och sånt. Och kommer man som ung spelare så kanske man skiter i det. Men jag tycker ändå By Skill and Labor har något karaktärsdanande i sitt utrop. Okej, så att de får det här 100 år senare.
Ja, de får rosen 100 år senare. Och sen kommer ju då Artet Labore 1989, dagens klubbmärke. Och rosen har vi pratat om förut. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Det var Leeds-avsnittet, tror jag. För det är ju nämligen så att de här röda och vita rosorna är väldigt återkommande i engelsk symbolik och i engelsk idrott. Den vita rosen står ju för Yorkshire. Och den röda rosen står för Lancashire. Och Blackburn ligger ju i Lancashire. Och vi hade en utläggning om det här då i Elitavsnittet, avsnitt 5 kanske. Där det är ju en referens som kvarleva från rosornas krig. Från inbördeskriget som härjade i England på medeltiden. Man kämpade antingen för de röda rosorna i för de vita rosorna i Yorkshire eller de röda rosorna i Lancashire. Så den röda rosen är ju, precis som det latinska mottot, en tydlig lokal symbol. Vi är en Lancashire-klubb.
Och det har liksom inte hänt så mycket mer med det här klubbmärket?
Nej, egentligen inte.
Vad skulle du säga att det är för färg i den här livbojen som sätter kring?
Ja, men den är väl turkos, va? Eller? Ja. Ljusblå eller turkos?
Ja, jag har svårt att se det. Men ja, jag skulle nog chansa på turkos. Och är det någon som vet, eller har liksom, vi pratade om att AIK hade behövt tydliggöra sin, vad blir det, kulöra profil. Då kanske det är någon som har koll på just den här kulören. Då får man gärna höra av sig.
Ja, ja, verkligen.
Den här rosen påminner ju också om liksom inför val med Socialdemokraterna på 70-talet. Kan man se rosor i andra emblem?
Jo, men man kan ju det. Dels de här engelska klubbarna som vi nämnde i Leeds-avsnittet. Leeds, Leicester, Southampton bland annat har blommor och rosor. Och alla är ju inte liksom klassiska Lancashire eller Yorkshire-rosor, utan det finns ju cinquefeuille som är så här heraldisk symbol som betyder fem blad på franska. Framförallt Southampton, nej, Leicester som har en sån, va? Leicester har en sån. Sen finns ju franska liljan, fleur de lys, som vi ser i PSG, som vi tror oss se i Fiorentina, fast inte är det egentligen. Kommer vi återkomma till i några avsnitt säkert. Och sen då två ganska speciella, en som jag tycker är ganska fin faktiskt, och en som jag tycker är hiskeligt ful, men blommor i klubbmärken. Vi har slovenska MD Gorica, som har en ros där i mitten. Och så har vi då Sassuolos jävla Barça Rabat uppe till vänster. Så det är väl exempel på blommärken det också.
Borde det inte finnas liksom styrka för det här i holländska ligan?
Ja, jag satt och tänkte på det också. Så här, finns det inget med tulpaner i? Men inte jag kan komma på. Jag har inte gjort en grundlig undersökning och gått ner i lägre divisioner. Det kanske finns, men inte vad jag vet.
Nej.
Så om någon vet kan vi gärna upplysa oss.
Precis.
Nu har vi kommit till det som du älskar mest i livet.
Det du lever och andas och kliver upp på morgnarna för, gissar jag.
Precis. Och jag tänker inte att det här ska bli ett sånt hetsigt quiz som det ska, som vi brukar köra. Utan jag har plockat fram 7 latinska motton som används eller har använts av andra fotbollsklubbar. Jag kommer säga det och säga vad det betyder. Och så ska du betygsätta det. Är det här ett bra latinskt motto eller är det skit? Och sen ska du försöka gissa vilken klubb det är också. Det här är nog mer för att du ska betygsätta klubbmottot än för att du ska gissa vilken klubb det är. Men vi kör en dubbelmatch av.
Men det här är liksom latinska motton världen över?
Ja, det är det. Men jag kan säga att alla är engelska utom nummer 2. Så den hjälpen får du. Ja, första då. Victoria Concordia Crescit. Victory through harmony.
Det här har vi ju pratat om.
Det har vi gjort.
Jag får, vad heter han? Anders Jansson till minnes.
Och det betyder?
Jaha, nej, men då är det Arsenal.
Bra David, poäng. Ja. Och vad känner du för seger genom harmoni?
Nej, det här är ju betydligt sladdrigare. För Jansson älskar ju den killen. Jag skulle be han adoptera mig alla dagar i veckan. Men det här tycker jag är... Nej, det här är inte alls om man kommer upp som ung spelare i Arsenals akademi och ser Wenger se ut och liksom stå och dö på en fotbollsplan, så är det här ingenting som piggar upp i den döden.
Okej. Okay. Ja, nej, bottenbetyg därifrån alltså.
Mm.
Nummer två, den icke-engelska klubben på den här listan då. Mia San Mia. We are we. Eller kanske mer, vi är de vi är.
Jag ska säga vad jag tycker om den. Jag tycker inte heller att den är speciellt... den är ju någon form av motsats till AIKs Alla hatar oss. Inte för att det är något latinskt då, men ett ställningstagande.
Mm.
Det är tunt blandad saft.
Tanken med det är väl att de ska visa att vi är de vi är och vad ska ni göra åt det? Det är en ganska kaxig hållning liksom. Vi är de vi är. Pff, vilka är ni? Så har du någon gissning?
Nej, jag har fan inte det.
Bayern München.
Oj, det hade jag absolut inte gissat på.
Även kallade FC Hollywood. De är ju svinkaxiga, de jävlarna.
Mm.
Sen har vi då återigen engelsk klubb. Nil Satis Nisi Optimum. Nothing but the best is good enough.
Det här är ju någonting som den här pubtjejen kan ha på sin blus eller liksom sin topp.
Verkligen.
Sin vita, lite genomskinliga topp står det sådär.
Ja, tillsammans eller med Carpe Diem förstås.
Över kökssoffan där hemma.
Ja, ja. Home sweet home står liksom över tvn och så står det här ovanför jysksoffan.
Inget förutom det bästa är gott nog alltså. Det här finns ju faktiskt kvar i klubbmärket än idag. Så kan du dina engelska klubbmärken så tar du klubben.
Best is good enough. Jag chansar på Newcastle.
Nej, det är inte Newcastle. Men det är Everton.
Mm. Ja, hittills är det här det absolut sämsta mottot jag har hört.
Absolut sämsta.
Mm.
Ja, då går vi vidare. Alla är ju England nu som sagt. Nej, det är inte alls förresten, men det här är England. Det här klubbmärket, eller det här mottot syntes i det förra klubbmärket, syns inte längre och används inte längre. Men Superbia in Proelio, Pride in Battle.
Det är ju lite, vad heter det, Braveheart-känsla på den.
Mm. Går du igång på det eller tycker du det är töntigt?
Den hamnar någonstans emellan liksom, mellislandet av går igång och... gör ingenting med mig. Pride in Battle, en engelsk klubb som tar stolthet i att... Jag tänker mig att det är arbetare då.
Ledtråd är att vi har gjort ett avsnitt om det här.
Tottenham?
Nej. Manchester City.
Ah.
Örnmärket hade det här Superbia in Proelio.
Hur fan togs det emot att Schmeichel gick till City efter alla år i United egentligen?
Jag tror inte det blev en så stor grej, för dels var det ganska kast då och dels hade de varit i Aston Villa emellan. Jag tror inte att det blev en så stor grej faktiskt. Men det kanske jag som minns fel eller inte har koll.
Mm.
Sen har vi då ytterligare icke-engelsk klubb. E pluribus unum, out of many, one.
Nej. Det här känns ju spanskt. Lite dagsfylla. Lite, vi måste in med någonting som låter bra, men så låter...
Erik Hamrens, tillsammans är vi starka.
Exakt. Nej, det här tycker jag inte alls bidrar med någon form av pepp.
Den är ju, du är ju nära, det är ju nästan Spanien om vi säger så.
Portugal.
Mm, bra, och vad är det då?
Ja, men då är det väl Porto.
Nej. Benfica.
Ah.
Men du såg ju alla här, du gillar ju inga förutom Blackburns då.
Ja, men det måste ju ha en schvung.
Ja. Sen har vi den här då. Som är Consectatio Excellentiae.
Inte det In Pursuit of Excellence på latin?
Jo, In Pursuit of Excellence.
Ja.
Det stämmer. Vi har ju pratat om det här klubbmärket ganska många gånger, men aldrig har gjort ett avsnitt om det. Och nu är vi tillbaka i England.
Det här är någonting jag skulle kunna ha ovanför liksom min tavla i skolan, men lägga till or fuck off.
Men vadå, gillar du eller gillar du inte?
Nej, jag tycker inte det här var så jävla skönt heller. Nej. In pursuit of excellence. Det är lite för högtravande. Det är väl klart att alla är där för att liksom bli bättre. Att man... Ja, nej. Jag tycker inte det lirar.
Ledtråd är att det blir ju väldigt starkt motsatsförhållande till vad klubben är idag.
Jaha, då är det alltså... Är de ens i Championship eller?
Nej.
Oj. Är det de här som spelar mot Juventus? Vad heter de?
Sunderland.
Bra, Hampus. Mycket bra. Sunderland är det.
Ja, de gillar jag ju för sig.
Vårt favoritavsnitt som vi inte har gjort än.
Mm.
Det borde vi göra snart.
Tycker jag.
Okej, sista. Audere est facere. To dare is to do. Och det finns väl få klubbar som har levt efter sitt motto så mycket som den här klubben. Inte längre kanske, men de gjorde det.
Alltså det som kommer till mig här nu på samma sak som kom till mig med Anders Jansson är när jag såg Mourinho-dokumentären och de byggde den nya stadion i Tottenham. Och så står det utanför och jag tror att det är To Dare Is To Do.
Mm, bra, Tottenham. 2-1 av 7, David.
Starkt.
Och vad tycker du om det då?
Den tycker jag ändå är bra.
Ja.
Är det någonting man liksom inom idrotten så här lärde sig var att för eller så här, inom alla så här, inom så här kockyrket när jag jobbat där är, och som jag försöker ta med mig till mina elever också är att, så här, att enda gången så här, eller bästa sättet att lära sig någonting är ju att misslyckas, men då måste man också våga göra det.
Ja. Ja, men bra. Jag tror att vi är rätt överens här. Jag håller nog med dig i din bedömning av mottorna.
Ja.
Men fan, 2 pinnar då, ett ganska svårt quiz. Bra jobbat.
Ja. Med tanke på att jag missade hela mellanstadiet och det där
uppenbarligen.
Inför nästa vecka, är det ett önskeavsnitt eller har vi någon form av egen kontroll? Eller?
Nej, alltså vi har ju ett av en gäst önskat avsnitt som jag tror blir mycket mer en story om klubben än om själva emblemet. För det finns inte jättemycket att säga om det där emblemet.
Är det fotboll och politikönskan?
Det är fotboll och politikönskan. Och det blir ju således en politisk klubb, Rayo Vallecano.
Mm. Ja, de gillar man ju.
Ekim Challars önskning.
Hampus, vad har du på Rayo?
Nej, men det är ingenting förutom att man lirade med de tröjorna i Ultimate Team i FIFA. Typ FIFA 12 eller något sånt.
Mm.
13 kanske. För att de har den här snygga boarden över bröstet.
Mycket bra, det har de. Jag har faktiskt 3 Rayo-tröjor hemma. Hemmatröjan, bortatröjan, tredje tröjan. Mm. Det kan vi ta i avsnittet.
Med det sagt så önskar vi er en trevlig vecka i, ja vad ska man säga, det latinska tecknet. Vad nu ert latinska tecken är. Ni kanske sitter där hemma med en flickvän som har något latinskt intatuerat.
Kanske det.
Ja.
Ja.
Då... ja, jag har inte så jävla mycket mer att säga. Jag ska fortsätta renovera den här kåken.
Ja, men gör det. Lycka till.
Vad ska du göra, Leona?
Jag ska fira min mor. Hon fyller år. 66 barre.
Är hon fräsch eller? För att vara 66. En annan grej som ni ska vara medvetna om, alltså ni två bara kanske, men jag ljuger ju väldigt mycket på jobbet inför mina elever. Jag försöker lära dem att man kan inte lita på någonting. Därför har jag satt upp en bild på, jag har googlat det, men typ barn 3 år gammal, och så har jag tagit den bilden och satt upp på min tavla och bara satt den där okommenterat, och under några års tid nu så har folk frågat vem den där personen är. Och då säger jag alltid, men i slutet av terminen ska jag berätta vem det är. Och så gissar folk på vem det är och sådär. Då har de kommit fram till att, så här, att det är min dotter. Och då säger jag att det är min dotter.
Okay.
Och så frågar de så här, men vadå, hur gammal är hon och vad heter hon? Så då har jag hittat på att hon heter Ann. Och då säger de så här, men man döper inte sitt barn till Ann. Så då är jag tvungen att hitta på att, så här, nej men hon har dubbelnamn. Men jag vill tänka på hennes integritet och inte ge bort allting sånt där. Och då har de köpt det, men vissa som är lite smartare då kanske ser igenom det och fattar att det här inte stämmer, att jag bara ljuger, att jag är mytoman. Och, men jag har liksom kunnat spinna på den här jävla lögnen så länge nu att det har varit väldigt roligt. Och det är fler och fler som har gått på det här. Problemet är att den här podden har kommit och bitit mig själv i arslet. För att nu har de här eleverna, de har hittat den här podden. Så de vet att jag inte har någon dotter som inte har någon.
Mm. Är det mer problem det här skapar eller?
Nej, eller det var ju det att de frågade mig, har du husdjur? Eller har du haft husdjur? Och sen så liksom började de skratta och fnissa. Och jag fattade inte riktigt vad som var så roligt. Så jag tog sig tillbaka till högstadiet här igen när jag var ute. Du vet, folk står och fnissar och vänder sig bort. Så jag visste inte om jag skulle börja slåss eller om jag bara skulle springa upp till sjuksyster. Men till slut så sa jag det, nu får ni fan säga vad ni menar. Och då hade de lyssnat på, jag och Hampus hade ju en podd innan som hette Beyond Sport. Och där så hade jag någon form av utläggning om alla husdjur jag har haft. Och det är ju en rad husdjur varav ett av exemplen hade räckt för att göra en orosanmälan på hur jag och vår familj hanterade dessa djur.
Så gå in och lyssna på Beyond Sport avsnitt 1.
Mm. Och inga anmälningar, tack. Tänk på att jag har ansvarsområden då.
Så är det.
Men vi säger så.
Bra.
Tack så mycket för den här veckan. Ha det så jättebra allihopa.
Tack.
Jonas Hampus, hej.
Hej, hej, hej.
Hej, hej.
Hej, hej.